Det är onsdagen den 13 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Idag ska vi prata skolor, betyg närmare bestämt och betygsinflation. Det är nämligen så att förra veckan presenterades en rapport som Skolverket och Universitetskanslersämbetet tagit fram tillsammans. Den heter Till högskolan från gymnasieskolan. Studenternas prestationer det första studieåret. Den här rapportens egentliga syfte det är att undersöka hur distansundervisningen påverkat de elever som gick på gymnasiet under pandemin. Men den har av många uppmärksammats för att den innehåller delvis nya uppgifter om hur elever generellt klarar sig på högskolan. Det är nämligen så enligt rapporten att elever som gått på fristående gymnasieskolor klarar sig sämre på högskolan än de som gått på kommunala gymnasieskolor om man då utgår från att eleverna fått lika höga betyg. Det vill säga omvänt att friskolor verkar sätta högre betyg än kommunala skolor på elever med samma kunskaper och färdigheter. Eller i alla fall samma förmåga att klara högskolan. Det här är väl en uppgift som känns igen för de flesta som följt skoldebatten. Många har ju argumenterat för att friskolor sätter för höga betyg, eller glädjebetyg som man ibland säger, och att betygen därifrån därmed blir missvisande. Så det tänkte jag vi skulle prata om idag, för jag tror många är fundersamma och ganska bekymrade över den här utvecklingen. Är det så att friskolor generellt sätter högre betyg än kommunala skolor? Kan vi veta det säkert? Och om det är så, vad beror det på? Är det så att dagens system i friskolor skapar incitament som gör betygsinflation till en naturlig följd? Vad får det i så fall för konsekvenser? För högskolan, för samhället i stort och inte minst för eleverna själva? För att borra djupare i de här frågorna har jag idag bjudit in två gäster. Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet som ägnat mycket tid att studera just skolsektorn. Varmt välkommen hit Jonas.
Tack så mycket.
Och Gustav Blix, policyexpert när det gäller kompetensförsörjning på svensk näringsliv. Varmt välkommen du också, Gustav.
Tackar.
Jonas, jag börjar med dig. Den här rapporten från Skolverket och Universitetskanslersämbetet jag refererade till inledningsvis. Vad visar den exakt när det gäller betygssättning? Kan du berätta lite om det?
Ja, den visar då att elever som kommer från fristående gymnasieskolor presterar sämre första året på högskolan än elever från kommunala gymnasieskolor. Och om man tittar inte på effektstorleken och hur stor skillnaden är, så motsvarar den då ungefär 1,1 betygspoäng i snitt. Det betyder då ungefär att om man har gått ut gymnasiet med 17,5 från en gymnasieskola som är kommunal, så skulle det då vara motsvarat att du har gått ut med 18,6 ungefär från en skola som är fristående. Så givet att det då finns ganska mycket konkurrens om många utbildningar, så alla som går i gymnasiet själv eller som har barn som har gått ut från gymnasiet, så vet de att 1,1 poäng skillnad, det är inte trivialt, utan det spelar roll i praktiken på vilka utbildningar man kan komma in på.
Okej, en jättesvår fråga, men för oss som är lite äldre och inte känner till dagens betygssystem, ungefär hur mycket är det, går det att skatta exempelvis på forntidens femgradiga skala? Hur mycket handlar det om? Går det bara säga mellan tummen och pekfingret?
Ja, kanske 0,4 eller något sånt där i det gamla femgradiga systemet, eller lite mindre kanske, 0,3-0,4 mellan tummen och pekfingret. Alltså den skillnaden. Det visar sig att elever med högre betyg de klarar högskolan bättre, och det är också vad den här visar oss. Så översätta vad den här siffrorna som man får fram för friskolor gentemot kommunala egentligen betyder.
Okej, okay. Ja, jag förstår att det inte går att säga exakt, men det är ingen försumbar skillnad i alla fall, om jag förstår det rätt. Jonas, fortsatte dig. Var det här nyheter? Är det här helt nya siffror som vi inte haft tillgång till tidigare?
Nej, det kom ju en exakt likadan rapport för några år sedan som visade ungefär samma sak. Eller de visade samma sak. Och egentligen så, och däremellan så har det kommit diverse studier som har visat med lite andra metoder pekar i exakt samma riktning. Och det finns motsvarande undersökningar även för grundskolan. Så jag kan säga att egentligen var det här ingenting nytt.
Okej, då är det dags att gå över till Gustav. Vad tänkte du när du tog del av den här rapporten när det gäller just betygsdelen?
Nej, men det är ju otroligt tråkigt att vi har ett betygssystem som hela tiden återkommande visar inte funkar som det ska. Det är ju ingen ny fråga och heller ingen ny strid eller diskussion. Nu handlar det här om friskolorna, och det är också ett särskilt problem. Om jag har förstått rätt så finns det ju även andra mönster här om att killar och tjejer får olika betyg och elever med utländsk bakgrund inte får olika betyg. Jag tycker att liksom huvudfrågan här, och det är den stora frågan, är att nu är det hög tid att vi egentligen får ett tillförlitligt betygssystem. Ibland får jag känslan att betygsdebatten är liksom till och med äldre än kärnkraftsdebatten och nästan mer politiskt laddad. Och vi har bråkat om det här i decennier. Och man kan gå tillbaka och titta på vem som gjort fel och vem som inte gjort fel. Jag kan konstatera också att Svenskt Näringsliv, vi har, när jag tittar på vår hemsida så har vi skrivit över 80 artiklar om betygsinflationen, och den äldsta är mer än 10 år gammal. Eller förlåt, inte riktigt, det var juni 2014. Så nästan 10 år har vi varit på, och ändå har det inte hänt tillräckligt. Därför så är huvudfrågan här att se till, nu måste vi få till en lösning. Det sitter en betygsutredning, den ska presentera sitt förslag om mindre än 11 månader. Jag tycker vi ska lägga på för att det ska bli så bra som möjligt. Och sen se till att alla elever, oavsett bakgrund eller vilken skola eller vilken kommun eller vilken huvudman man har, får en rättvis betyg. Och då är extern rättning, tror jag, en av nycklarna till detta.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Vi ska prata både problem och lösningar snart. Ska bara hålla mig kvar lite vid den här rapporten. Jonas, kan det finnas eventuella felkällor här, exempelvis att elever från fristående skolor och kommunala skolor väljer olika svåra utbildningar efter gymnasiet, och därmed det blir naturlig följd att man landar olika, eller har man tagit höjd för det när man undersökt det här?
Man har tagit höjd för det till viss del, men man har kunnat göra det ännu mer. Det verkar inte som det spelar någon större skillnad. Man tar hänsyn till vilka typer av utbildningar i breda kategorier som eleverna söker sig till. Och man skulle kunna tänka sig att man har kunnat göra det ännu mer detaljerat. Att man inte har gjort det beror antagligen på att man vill ha tillräckligt stort antal elever i varje utbildningskategori. Så man har tagit höjd till det mer än vad man gjorde den tidigare rapporten. Det verkar inte spela någon större roll för resultaten. Men ja, visst, det kan spela roll. På viss del. Sen om det innebär att de här effekterna eller de här skillnaderna skulle bli större eller mindre, det vet vi ju inte.
Nej, just det. Gustav, Jonas lät ju inte jätteförvånad över de här uppgifterna. Är det samma sak för dig, att det här är välbekant? Det här var bekräftade den bilden vi kände till sedan tidigare?
Ja, men alltså, det bekräftar framför allt att vi har problem med betygssystemet. Och när vi har tittat innan och försökt att förklara liksom hur stor andel av problemen i betygssättningen har att göra med skolval och friskolor och konkurrens. Om jag minns rätt, då är liksom över 90% av variationen förklaras av någonting annat. Och friskolor och valfrihetsdelen förklarar liksom en liten del i detta. Det innebär inte att det inte är en relevant och viktig fråga, och självklart så måste det också följas upp. Men grundproblemet här, det är att vi har ett betygssystem som inte håller inslag av extern rättning och där vi får betygsinflation. Det är inte unikt för Sverige. Jag såg att Economist har en artikel den här veckan som också visar på att man har likartade problem i USA, och där handlar det ofta om att man sätter för höga betyg från elever från svagare studietradition och annat. Och då visar det sig också att man gör dem en direkt otjänst, eftersom de då också inte kommer in med tillräckligt hög ambitionsnivå och ansträngning på högskolan. Så det här måste vi göra någonting åt.
Okej. Jonas Gustav säger här att det här är ett allmänt problem, där det här med huvudmännen som var då det som uppmärksammas i den här rapporten, det är inte den stora grejen. Vad säger du om det? Hur stor roll spelar det roll att vi har en friskolesektor där vissa skolor drivs av aktiebolag och andra av kommuner och andra åter av rörelser och sånt där? Hur stort förklaringsvärde har det?
Gustav har helt rätt i att vi skulle ha fortsatta problem och stora problem med betygssättningen även om vi inte skulle ha varken konkurrens eller friskolor. Så i den mån så har han rätt. Sen också frågan om hur man då ska tolka den här typen av resultat. Någon mer övergripande kritik mot eller problematik kring det här med friskolor och aktiebolag i skolan är ju att det här som vissa ministrar kallar för att det finns inslag av osunda drivkrafter. Och då är det här, kan man säga att det här är en manifestation av osunda drivkrafter just vad gäller betygssättningen. Sen är det då möjligt att de här osunda drivkrafterna även kan manifesteras på andra sätt än just via betygssättningen. Och det kan man säga att tror man det och alltså håller man det för sannolikt så har man får mig naturligtvis belägg för det med den här typen av undersökningar. För vad de visar är på en lite djupare nivå, det är att huvudmannaskap spelar roll och alla huvudmän beter sig inte på samma sätt inom ramen för samma system. Sen vilka växlar man vill dra på det, det kan man ju liksom diskutera egentligen, och har ju diskuterat för väldigt lång tid. Men vad gäller det specifika problemet med betygssystemet, så hade vi haft stora problem med det även utan konkurrens och friskolor.
Okej, vi är överens om att huvudmannaskap tycks spela roll, och då är det frågan om varför det gör det. Och då finns ju en hypotes som ofta dyker upp i debatten, det är ju då att friskolor helt enkelt konkurrerar med att de man sätter högre betyg, att man betygsätter sin egen produkt så att säga, som det brukar låta för kritikerna, och då betygsätter man lite högre, så kan man då välja skolor utifrån att man får högre betyg där, och här finns också en marknadsekonomisk logik. Ungefär så har jag uppfattat diskussionen, och det låter ju som att det finns en logik där som jag kan förstå. Gustav, är den bilden sann skulle du säga?
Jag skulle säga att den är ofullständig. Det man i grunden säger så här, att det är klart att om du får, det vi ser är att det finns en del skolor som har ett väldigt högt tryck på sig, och det är oftast i skolor där just man har urval och konkurrens. Jag tror att du ser mindre av den här effekten när det finns i princip en gymnasieskola och alla kommer in. Och du har dessutom det grundläggande problemet i det vi kallar för relativ betygssättning, det vill säga att man tenderar till att ha mönster i hur man sätter betyg. Så att jag tycker att det som är viktigt att komma ihåg också, tycker jag, är att den här betygsdebatten har ju varit levande i 60 år. Den stora reformen gjordes i princip för 30 år sedan, och då gick vi från det här normerade betygssystemet i form av mål- och kunskapsrelaterat betygssystem. Det blev inte bra. Det genomfördes dessutom samtidigt som man också ändrade i princip filosofi vad det gäller antagning och betygens roll. För att det som hände samtidigt var att man kraftigt byggde ut gymnasieskolan. Det vill säga premissen var att alla skulle i princip komma in, och dessutom då huvudsakligen på kommunala skolor. Samtidigt så byggde man ut högskolan väsentligt, det vill säga fler skulle komma in där också, och sen införde man då högskoleprov som skulle vara också ett sätt att rangordna elever och köra urval när det var rimligt. Och det gjorde att man slarvade, tycker jag, med hur man utformade och gjorde det här betygssystemet. Man ska komma ihåg att när det sjösattes för 30 år sedan, så var det också ett uppdrag till Skolverket att ta fram tydliga betygskriterier som sen slopades direkt efter valet 94, och sen har vi levt med det här i olika reformer. Så att det är uppenbart att den här betygsutredningen som sitter nu tillsammans med läroplansutredningen, som också behöver bli tydligare i kunskapskraven om vad som ska ingå i ämnena, så tror jag att vi kan ta viktiga steg framåt för alla skolor. Det tycker jag är huvudfrågan.
Okej, vi ska återkomma till vad som ska göras. Jag ska bara kolla samma fråga till dig, Jonas. Det här jag beskrev, den kritiken mot systemet att det skapas incitament att helt enkelt sätta för höga betyg på friskolor. Vad säger du om den bilden? Är den riktig och rimlig? Kan man förstå det så?
Ja, det finns ju en bild. Man får se själva syftet med att ha privat utförande. Ett av de syftena är ju att dessa huvudmän anses vara mer efterfrågekänsliga. Det vill säga man levererar mer av vad kunden vill ha än vad offentliga huvudmän gör. Och sen kan det här i vissa fall vara bra, det är kanske det precis det man önskar. Och i vissa fall så kan det vara dåligt. Och det är framförallt då dåligt när man håller på med sån här typen av utfall som där ditt utfall blir min... Det som är positivt för dig, det blir min förlust som varierar med betygssättning. Så det är svårt liksom att säga att vi har huvudmän som ibland agerar i kundens intresse och ibland inte gör det. Så jag tycker att det tyder ju på att man svarar mer på de här incitamenten. Sen den exakta mekanismen bakom det här, det är ju lite svårare att komma åt. Men en sån sak som man vet från forskningen i andra länder, det är att föga förvånande så är anställda mer känsliga för tryck, både från kunder men även från chefer och liknande, när man har lösare anställningsvillkor. Och vi vet också att anställningsvillkoren i friskolesektorn är lösare. Det är betydligt högre andel som har temporära kontrakt, det är större andel obehöriga och liknande, som då gör att man sitter mer löst på sin position. Så det kan ju vara liksom en mekanism som antingen är helt medveten eller så är det en liksom olycklig bieffekt av helt andra saker. Men att man svarar mer på incitamenten är någonstans precis det man vill med privat utförande, och ibland inte det är önskvärt eftersom vi har samhällsmål med utbildningen. Mm.
En fråga jag har är när det gäller om man ska veta huruvida betyg är rätt så att säga eller inte. Man har ju sett en del undersökningar där man jämför betyg med resultat på nationella prov, och att vissa skolor då systematiskt avviker åt olika håll, då högre. Den här undersökningen jämför ju resultat med första året på högskolan. De här båda metoderna, vad säger ni om dem? Visar resultaten åt samma håll och är den ena metoden bättre att föredra framför den andra? Eller hur ska man förstå det här? Jonas, hur ser du på det?
Ja, alltså betyg och nationella prov är inte samma sak. Så därför är svagheten att helt enkelt fånga lite olika saker. Så det är en svaghet på den metoden. Samtidigt som man då säger att vi har inte något perfekt sätt att mäta kunskap. Och hade vi haft det så hade vi rimligtvis använt det som betyg. Men nu har vi inte det. Vi kommer alltid att använda oss av någon typ av proxy. Någon sorts ställföreträdande mått för det vi egentligen är ute efter. Den stora svagheten med den här metoden som man då använder när man tittar på hur går det på nästa nivå. Det är ju att vilka betyg man har. De påverkar vilken miljö man hamnar i. Det påverkar ens valmöjlighet till nästa nivå, så det kommer även att påverka vilken skola eller vilket program och sånt man hamnar i. Så det är inte heller perfekt. Vad man däremot kan säga är att det finns en väldigt hög grad av samstämmighet mellan de här metoderna. Jag har gjort lite sån här back of the envelope-beräkningar, och vad gäller framförallt grundskolan där siffrorna är lite lättare att räkna på. Då visar det sig då att ja, med min metod att titta på det här kommer fram till att friskolorna är kanske mellan ungefär 15 och 20 meritpoäng generösa i betygssättningen. Sen kom det en liknande studie som den här som följde upp hur går det på gymnasiet för elever från fristående respektive kommunala skolor. Och då kom man fram till det att ja, det var en skillnad precis som, på samma sätt som i den här rapporten. Och skillnaden enligt den metoden motsvarade ungefär 15 till 20 meritpoäng. Så man kan säga att nej, ingen metod av de här metoderna är riktigt bra. De har sina svagheter, men de har också väldigt samstämmiga resultat. Den bästa metoden är egentligen att jämföra externt och internt rättade prov. Som jag och en kollega har gjort i en studie, och där hittar vi då också att friskolorna rättar proven generösare. Mm. Men det är då sin brist att då fångar man bara precis vad som mäts på proven, och det fångar inte allt som är viktigt i skolan.
Vad tänker du om det, Gustav, det här med att veta om betyg är rätt eller inte? Det är ju en fråga som är... Ja, det är svårt helt enkelt att veta. Finns det olika metoder som är bättre än andra, eller hur ska vi tänka där?
Ja, så det vi vet är ju att vi vet att betygen faktiskt har visat sig vara ganska bra för urval. Inte perfekta, men att de har ändå ett visst förklaringsvärde för hur väl man klarar efterkommande studier, vilka förkunskaper och förmågor man har. Så det är viktigt att vi har ett betygssystem. Den andra saken vi kan se är att lärare är ofta ganska bra faktiskt på att, vad man kan säga, rangordna eleverna i sin egen klass. De kan liksom avgöra vilken ordning eleverna är rent kunskapsmässigt, vem som är bättre eller mindre bra. Det de har väldigt svårt att göra är att jämföra sina elever i den egna klassen med elever i en annan klass som de inte har. Och det är där det här relativa betygssättningen blir problemet. Och då måste man ha någon typ av normering. I det gamla systemet så hade vi åtminstone fram till 1986 en ganska hård, jag tror att det var 86, en ganska hård normering där man sa att man får bara dela ut 7% femmer och så vidare, procentandelar. Det har vi ju inte nu, utan det är fler och fler som får ganska höga betyg och betygen har stigit uppåt, och det är ju det som den här utredningen nu ska titta på. Jag tycker att det är väldigt angeläget att de kommer med någon typ av förslag till precis det som Jonas är på, hur externt rättade bedömningar, prov eller andra typer av bedömningar kan användas för att på något sätt normera eller beräkna att de här betygen som man har satt också är rättvisa.
Ta det vidare då, det här med externt rättade eller centralt rättade prov, att man helt enkelt, alla elever skriver prov och skickas in någonstans där det rättas. Är det en väg för att lösa det här problemet? Vad tror du, Jonas?
Ja, det är en del av det hela. Däremot så är det så att väldigt mycket av de här avvikelserna är i förhållande till resultat på prov, som låt vara att de är internt rättade, snarare än externt rättade. Men de avvikelser vi pratar om är i huvudsak då i förhållande till prov. Så om man bara centralrättar prov så är inte det någonting i sig som löser själva den här betygsproblematiken. Men jag håller med om att det skulle göra att man skulle ha någonting mer tillförlitligt att hålla i handen.
Kan ni hjälpa mig med sak? Det här med betygsinflation. Gustav har varit inne på att vi nästan alltid har diskuterat betyg, och det tror jag har att göra med att alla har vi fått betyg i skolan, alla känner till ämnet. Vi har kanske också upplevt att vi har fått orättvisa betyg, och då kan hänga kvar, så vill man diskutera det. Men hur länge har vi diskuterat det här med betygsinflation? Hur gammal är den diskussionen, Gustav?
När jag går tillbaka hos oss på Svenskt Näringsliv så har vi alltså drivit den här frågan i nästan 10 år. Så den här frågan var känd, och man ska samtidigt också säga att det innebär ju inte att det inte har hänt någonting. Vi har ju fått ändringar i betygskriterierna kring hur lärare ska väga in nationella proven. De är inte tillräckliga. Vi har dessutom fått nu förslag på att också införa då externt eller digitaliserade externrätter och nationella prov. Jag skulle bara tycka då att det är otroligt vilken lång tid det tar. Uppdraget att till Skolverket att ta fram digitala prov tror jag gavs i september 2017. Och vi sitter nu 2024 och ännu inte har några på plats. Vad det gäller årskurs 9, som jag skulle säga är de viktigaste eftersom det då hänger ihop med gymnasiebetygen, så ska de proven vara på plats 2026. Det tar alltså 9 år att ta fram den här typen av modeller, och det är klart att det är ju inte optimalt. Och då måste man ju fråga sig vad liksom politiker och andra har drivit på. De som huvudsakligen var ansvariga under den här långa perioden, att det ska ta så väldigt, väldigt lång tid. Men frågan har vi diskuterat i minst 10 år och långt dessförinnan som sagt.
Jonas, vad vet ni forskare? Hur länge har betygsinflation varit ett problem och har det blivit värre med tiden? Vet vi någonting om det?
Ja, det kan jag inte riktigt svara på. Jag kan säga att jag skrev då min första debattartikel om det här 2009, så jag slår svensk länsning lite grann. Men jag håller med att det går väldigt långsamt. Och man kan säga att det har funnits en del stridsspår också, som det här med tydliga betygskriterier. Jag tror att det är något som diskuteras väldigt mycket. Om vi bara skriver fram målen lite tydligare så skulle det bli bra. Jag tror inte att det skulle spela någon som helst roll. Det finns också rätt mycket belägg för att det inte skulle spela någon roll. Så det har ju varit ett stridsspår, tycker jag. Det är även att det stridsspår har gått in på att man på något sätt frivilligt särskilt skulle beakta de här nationella provresultaten, som var en regelförändring som kom för ett antal år sedan. Den påverkade inte någonting överhuvudtaget. Så det krävs att man har hårda tag, det vill säga hårda numeriska tag. Och den stora nackdelen med det är ju naturligtvis att proven blir viktigare. De här externa standardiserade proven, vilket innebär att den faktiska friheten att utforma undervisningen kommer att naggas i kanten, och risken är ju att man får åtminstone delvis i vissa ämnen eller vissa ämnesområden får liksom en ytligare bildning helt enkelt, där provresultaten blir centrala. Och det vet vi också från forskning att det är väldigt mycket som är viktigt i skolan som har med utbildning att göra, men som man inte får någon med provresultat. Så det är den stora risken, och i mina ögon är det inte särskilt konstigt att politiker som sitter med olika typer av storheter och väger mot varandra, att de tvekar kring den bästa lösningen. För jag tror inte att det finns ingen riktigt bra lösning. Alla lösningar är mer eller mindre dåliga. Tyvärr.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ett litet stickspår till här. Det var ju så att den här undersökningen också särskilde mellan huvudmännen när det gällde aktiebolag och så kallade idédrivna aktörer. Jonas, vad visade det?
Ja, det var en liten skillnad. Idéburna var generösare än kommunala, och sen var aktiebolagsdrivna generösare än de här ideella. Jag kan säga att det är ganska små skillnader. Jag vet inte om man kan säga så himla mycket om dem. Det är också så att det här är, framförallt på gymnasiet, är det väldigt olika skolor. Det är ganska få skolor som är ideella på gymnasienivå. Jag tror att 87% av friskoleeleverna går i aktiebolagsdrivna gymnasieskolor. Och det var 13% som går i friskolor som drivs i annan form. Så det är ganska få och därmed rätt så speciella skolor. Mm. Man kan säga från grundskolan så verkar det också som att då de här koncernskolorna, att de är mer generösa än friskolor i största allmänhet. Men det finns som sagt en stor spridning där, både mellan koncerner och inom koncerner, mellan olika skolor i samma koncern.
Mm, okej. Okay. Det var det stickspåret. Jag tänkte pröva några tankar på er som jag har sett dyka upp i debatten, som jag kan tycka var rimliga, men jag vill höra vad ni säger. Jag förstår om ni inte kommer kunna svara ja eller nej, men bara höra vad ni tänker om det. Är det så att den här betygsinflationen kan förklaras med att både elever och deras föräldrar har blivit duktigare på tjatills betyg, att man ser sig som en person som liksom har rätt till viss service från det allmänna, från det offentliga då, att i form av högre betyg? Och jag menar, det mesta andra blir ju bättre i samhället. Varför skulle inte betygen stiga då också i samma takt som liksom tv-skärmarna blir större och canceröverlevnaden bättre och sånt där? Att man helt enkelt har van sig vid att få mer serverat. Lite flummig tanke, men jag tror ni förstår vad jag menar. Är det någon som vill tänka om det?
Jag vill nog ogärna spekulera allt för mycket. Jag tycker vi ska försöka hålla det här så rigoröst vi kan. Och då vet vi liksom att det finns problem i betygssystemet. Förekomsten av fristående skolor och konkurrens är inte den stora faktorn, utan det är ju det här med relativ betygssättning och avsaknad av externa mätningar att hålla i. Och då tycker jag vi ska rätta till det. Sen finns det en massa andra faktorer som spelar roll här. Och jag tycker då generellt att alla typer av system som vi har i vårt samhälle måste ju liksom successivt utvärderas och kunna liksom reformeras och förbättras. Och det gäller ju säkert det här systemet också. Men jag vill ogärna spekulera i exakt vad som driver vad, för jag tycker inte jag har data för det.
Jonas, vill du spekulera?
Ja, man kan säga att jag betvivlar. Jag tror det är mycket möjligt att föräldrar och elever har blivit tjatigare. Och det är också så att framförallt är det så att när vi gick över till betygsintag på gymnasiet, vilket vi gjorde i Stockholm och Malmö 2000, så blev ju grundskolebetygen väldigt mycket viktigare för väldigt många fler elever än vad de var tidigare. Så vi har fostrat in en generation i att alla betyg är jätteviktiga. Och att det påverkar beteendet det kanske inte är helt otänkbart. Jag tror också att det vore ganska naturligt om skolorna svarar till viss del på det. Som sagt, det är väldigt, som jag håller med Gustav där, att det är väldigt svårt att säga är det här viktigt eller inte. Det vet jag inte.
Okej. Om vi säger då att vi har konstaterat här idag att betygen är inte riktigt rättvisa. Man får olika bra betyg med samma kunskaper på olika skolor. Vad får det för konsekvenser? Vem vill ta det först?
Nej, men det finns ju många allvarliga konsekvenser av det. Dels är det ju en orättvisa såklart att människor som blir förfördelade för att de kommer ur en myndighetsutövning som inte funkar som den ska. Det är klart att vi inte ska ha det så på någon plats i vårt samhälle. Vi riskerar också att få in elever som inte har de förkunskaper som krävs för att man ska klara en utbildning och sådär. Så att det är klart att det här är en utmaning för oss. Det är därför bland annat vi från Svenskt Näringsliv har drivit det här länge. Att vi måste rätta upp det här systemet och känna att det här är ett likvärdigt och rättvist och legitimt system. Och det är klart att jag tror också att det här har då färgat över på andra delar av skolval och konkurrensdebatten, eftersom vi inte riktigt vet hur vi kan mäta. Vi litar inte att vi kan mäta förädlingsvärde och progression och sådär. Sen finns det svagheter då mot och vi kan debattera mycket här. Men liksom det här är någonting som vi omedelbart måste rätta till. Därför är det jättebra att det sitter en utredning. Den ska komma om 11 månader. Jag tycker vi ska ha höga förväntningar och också acceptera att den lägger ganska långtgående förslag för att vi också ska få rätta till de här problemen. Sen håller jag inte riktigt, jag ska säga en sak om Jonas. Jag vet att det här med betygskriterier är kanske inte så lätt väg att gå vad det gäller betygssättningen. Däremot är jag en varm förespråkare för att vi ska få tydligare kursplaner, att det ska bli tydligare vad som ingår i ämnet, i vilken ordning eleverna ska få viss utbildning, inte minst vad gäller läs- och skrivinlärning, där vi idag har alldeles för låga krav på lågstadiet vad gäller läs- och skrivinlärning och inte heller använder evidensbaserade metoder och så här. Så vi har ganska mycket att rätta upp i svensk skolsystem som jag tror också kan vara bra för att också se till att vi klarar kompetensförsörjning och alla andra viktiga delar i det här.
Jonas, vill du svara på det?
Ja, då kan man säga att det håller vi väl med i visst mål, men så att vi pratar framförallt här om gymnasiet och högstadiet, framförallt kanske gymnasiet, och där finns det ju då också vissa poänger med att man kan ha en viss frihet i utformningen av undervisningen. Och jag tror inte man ska ha för stora förhoppningar på att liksom tydlighet i exakta ämnesinnehållet på den lite högre nivån kommer att kunna hantera det här problemet överhuvudtaget faktiskt.
Jonas, samma fråga till dig som Gustav fick tidigare. Ett orättvist betygssystem som slår orättvist, vad får det för konsekvenser?
Ja, det missgynnar ju vissa elever på bekostnad av andra. Och det innebär också att vi har sett i de här undersökningarna som de mäter hur studieframgång det är, att vi slösar bort dyra utbildningsplatser på elever som är sämre på att klara av studierna än på sådana som är bättre på att klara av dem. Och så vi säger det, att det går sämre för elever från de här betygsgenerösa, bland annat fristående då på gymnasiet och motsvarande då på högskolan när man tittar på elever som kommer från gymnasieskolan. Och det här kan ju då eventuellt, det skulle kunna tolkas som att det faktiskt till och med kan vara till nackdel för de elever som är generöst betygsatta. Men då finns det också studier som visar att Det är ju bra för livsinkomsten att ha gått på en betygsgenerös gymnasieskola. Och den här skillnaden drivs helt av att man helt enkelt kommer in på mer attraktiva och mer högavlönade utbildningsvägar. Mm. Så, och då är det kanske framförallt ett rättviseproblem. Men det innebär också att en del av de här attraktiva utbildningsplatserna på högavkastande utbildningar, att de slösas bort på folk som inte klarar av dem.
Jag tycker det låter som ett ganska allvarligt problem. Orättvisa mot barn är deras första kanske allvarliga kontakt med myndighetsutövning, tror inte jag är ett bra sätt. Så då är frågan, hur löser vi det här så snabbt som möjligt? Vad är er lösning? Jonas, ska du börja?
Ja, alltså vi måste ha någon typ av normering av betyden om vi ska fortsätta använda dem som urvalsinstrument. Vilket jag tycker att det bör vi verkligen försöka göra. Så någon typ av relation till någon typ av jämförbart kunskapsmått som styr upp skolans betygssättning i linje med den nivån. Så den exakta utformningen, det föreslås att vi lämnar till den här utredningen som sitter, snarare att vi som sitter och snabbspekulerar här. Men där tror jag att vi är ganska ense om att det är något sånt som krävs.
Okej, Jonas är också framåt utredningen. Vad säger du, Gustav? Hur löser vi situationen?
Nej, men det är precis som Jonas säger. Vi behöver en tydligare skolpolitik. Och det gäller då särskilt, ska jag säga, just att vi förankrar betygssättningen i någonting som normerar, precis som Jonas är på. Men jag tror också att vi har att vinna, och Jonas har rätt i att det gäller särskilt i tidiga skolår, att vi blir tydligare i vad skolan ska göra och när. Och att vi behöver löpande uppföljning och kunskapskontroller. Vi har jätteproblem. Idag har vi nationella bedömningsstöd i läsning som missar upp mot hälften av eleverna och som gör att man liksom inte upptäcks, inte får hjälp i tid. Det finns mycket att rätta till i svensk skola, men det är också så att vi har gjort en hel del. Alltså svensk skola, skulle jag säga, har också gjort framsteg under de här senaste 10-20 åren. Men vi har också större utmaningar. Vi har en kraftigt förändrad elevsammansättning som också ställer större och svårare krav. Och det måste vi möta med bra åtgärder. Mm.
Vi ska ta oss ihop där. Bara en sista fundering, kanske främst till Gustav. Du har varit moderat politiker tidigare, även fast inte i sån egenskap och sån. Du är här idag. Men jag tänkte ändå fråga dig. Friskolor har ju generationer varit en central frihetsfråga för oss borgerliga. Av goda skäl, vi anser att det är en genuin frihetsfråga. Men är det så att vi har gått snett där? Är det så att våra reformer har fått så negativa effekter, exempelvis det här med rättvisa, att vi helt enkelt har varit blundat för dem eller missat dem och att vi riskerar helt enkelt att ha gått jättefel här?
Jag tycker inte det. Och det finns en hel del som tyder på, inte minst tidskorrelationen, att under den period som vi har sett bättre skolresultat i svensk skola, ungefär de senaste 10-15 åren, så är också när vi har fått ett högre andel elever som har haft en möjlighet att välja. Det är viktigt att komma ihåg att poängen med ett valfrihetssystem är ju inte att vissa ska gå i privata eller fristående skolor, eller för den dess kommunala skolor som är bättre. Det är inte så att det är någon ambition här, utan syftet är att vi med konkurrens ska lyfta alla skolor. Där tycker jag kom en jätteintressant studie som Gabriel Sagen gjorde, som tittar på matematikresultaten i TIMS, där han ser att i de regioner i Sverige där man har infört en högre andel friskolor och därmed ökat konkurrensen, så har man också sett tydligare resultatförbättringar i externt rättade matteprov som i TIMS. Men den förbättringen är störst i de kommunala skolorna, det vill säga precis den effekten vi har velat se. Sen är det här inget perfekt system. Jag konstaterar att redan 2016, det är 8 år sedan, så sa skolkostnadsutredningen att vi har ingen aning om hur kommunerna betalar. Riksrevisionen sa för några år sedan att det är bara en handfull av landets 290 kommuner som tydligt kan redovisa hur de på ett rättvist sätt ser till att fördela kostnader. Det är uppenbart att vi behöver någon typ av skolpengsnorm. Vi behöver tydligare utvärderingssystem och vi behöver också högre ambitioner i skolpolitiken i stort. Men konkurrensen och valfriheten, skulle jag säga, i stort har bidragit. Mm.
Jonas, vad säger du som forskare? Hur mycket av skolans problem idag har orsakats av det friskolesystem som vi liberaler sjösatte för 30 år sedan och som vi har värnat sedan dess?
Det är närmast en omöjlig fråga att besvara, men jag skulle säga att vad det finns, vad jag tycker som saknas då i den här borgerliga idédebatten, det är ju där liksom någon sorts respekt för att skolan inte bara i betygssättningen, utan det är faktiskt ett samhällsuppdrag som skolan har, och det är ganska brett. Och det bör nog vara ganska brett, det är att man har ändå hand om elever i 12-13 år med de facto obligatorisk skolgång. Så det är en central samhällsinstitution, och det innebär då att det kommer att finnas en massa krockar mellan vad vi på samhällsnivå vill med skolan och vad enskilda individer vill med skolan. Det finns dessutom många problem, en massa informationsproblem som vi inte kommer att lösa. Det innebär att det här är liksom inte en trivial marknad att varken privatisera eller konkurrensutsätta. Och där tycker jag kanske att det är lätt lite för snäv syn på det här med betygen. Det är liksom i mina ögon är det en manifestation på den här problematiken. Jag tycker gott att man kunde ta i frågan lite bredare att säga att oj, det här är liksom inte tandkräm vi pratar om, utan det är en central samhällsinstitution där det finns gott om målkonflikter och där individ och samhällsintresse ganska ofta hamnar i konflikt med varandra.
Okej, Gustav, vill du säga något slutord? Eller?
Nej, jag kan hålla med om att det här är ett centralt intresse. Jag kan samtidigt då, nu pratar jag som tidigare då, partiaktiv först, och liksom konstatera att jag tycker nog att rätt mycket av de kunskaps- och kvalitetsreformer som har drivits i skolan under de sista 30-40 åren har också kommit ur borgerligheten och med olika typer av idéer om hur man faktiskt ska rätta till kunskapsproblem. Sen har det också varit socialdemokrater som har bidragit. Vi ska inte glömma, till exempel tror jag att det var otroligt viktigt att vi började med nationella prov i årskurs 3, vilket Thomas Östros införde redan för nästan, ja det är väl 18-20 år sedan. Så att liksom, det finns många som har bidragit både till att ställa till det men också till att rätta till det. Och vi behöver fortsätta rätta till, och det blir nog bättre om vi gör det.
Och så avslutas den här diskussionen med en hyllning till Thomas Östros. Det var kanske lite oväntat.
Ja, annars tycker jag att Jan Björklund ska få en rejäl medalj också.
Ja, Jonas, hade du några extra slutord som Gustav fick en extra, eller är du nöjd?
Nej, jag kan vara nöjd här. Jag tackar så mycket för samtalet.
Ja, stort tack ska jag säga till er båda. Båda Gustav Blixt från Svenskt Näringsliv och Jonas Vlachos som är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Stort tack för att ni båda gästade mig idag. Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat, eller om ni vill betygsätta oss. Men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.